Hej, jag heter Henrik Jönsson. Klimatkonferensen i Katowice har de senaste dagarna höjt det svenska debattklimatets temperatur med flera kritiska grader. Klimatfrågorna är mycket känsliga, och oavsett var man står i sakfrågan angående vilken typ av åtgärder som är lämpligast, utgör de därför en mycket intressant temperaturmätare på tidsandan. Jag vill med detta som utgångspunkt föra en diskussion om klimat, känslor och konsekvenser. Mina filmer binder ingen vid några avtal, så att om du uppskattar dem hjälper du mig att fortsätta producera dem genom att helt frivilligt stötta mig via Patreon eller Swish. Information om hur du gör detta finns i videons beskrivning. Idag talar vi om klimatdespotins barnarbetare. Häng med! Under perioden 3-14 december 2018 arrangerade FN klimatkonferensen COP24 i den polska industristaden Katowice, som mötet i ära har tagit fram en mycket tjusig 80-tals dataspelsliknande logotyp för förändring. Dessa årligen återkommande konferenser har som målsättning att sammanföra världens länder och binda dem till olika typer av åtaganden för att koldioxidoptimera världsekonomin, med syfte att reglera klimatförändringar. Det finns en bred konsensus runt att mänsklig förbränning av fossila bränslen påverkar klimatet. Konsensus är mindre rörande på vilket sätt och i vilken utsträckning, där framtidsanalyserna sträcker sig från ett nära förestående Armageddon till långsiktigt försumbar påverkan. Åsikter om hur världens nationer bäst ska förhålla sig till situationen varierar därför kraftigt. Miljörörelsens mest drakoniska falang betraktar mänskligheten som ett destruktivt inslag i jordens ekosystem som bör utplånas.
For the sake of the environment, the voluntary human extinction movement wants to eliminate the human race from the planet.
The planet, meaning the species on the planet, would be better off without us.
Medan dess motpol anser att klimatfrågan är helt irrelevant. I frågans mittfält sopsorterar man. Att ge sig på att analysera och justera storskaliga sociala och ekonomiska system är oerhört komplext. Som 1900-talets socialistiska experiment visade, leder i allmänhet ekonomiska ingrepp till oväntade sekundäreffekter som inte skänker önskat utfall. Att med politiska styrmedel höja löner tenderar till exempel till att skapa inflation som utarmar löntagarnas faktiska köpkraft. Att med beskattning försöka omfördela resurser skapar negativa incitamentstrukturer som ofta binder svaga grupper i bidragsfällor, medan produktiva individer väljer att prioritera ledighet istället för högre lön och mer arbete. Denna typ av ingrepp minskar skatteunderlaget och gör samhället som helhet fattigare. Och de tjänar som exempel på att ingrepp som gjorts med behjärtansvärd målsättning inte sällan konkret resulterar i sin motsats. Detta gör det också rimligt att hysa viss ödmjukhet inför ingrepp i det biosfäriska ekosystemet på planetär nivå. Det är inte osannolikt att vi människor inte har en komplett bild av hur hela jordens klimatsystem fungerar och kan kontrolleras. Sverige utgör, som vanligt, i ljuset av sin särställning som världens mest extrema land enligt World Value Survey, en intressant datapunkt för att utläsa och tolka tidsandan. Det är svårt att säga att den svenska miljörörelsen huvudsakligen karaktäriseras av ödmjuk självkritik. Det svenska klimatsamtalet tenderar att domineras av signalpolitik, där önskan att befästa en viss position i frågan tenderar att trumfa konkret, mer slagfärdiga åtgärder. Man önskar högljutt befästa bilden av Sverige som föregångsland, den gröna supermakt andra länder ska beundra och söka efterlikna, snarare än att i strävsam tysthet implementera de osexiga åtgärder som gör konkret störst skillnad. Det är i sammanhanget viktigt att förstå begreppet alternativkostnad. Kortfattat kan man säga att alternativkostnaden mäter vad resurser som placeras i en viss satsning hade gett för utfall om de placerats i en annan satsning. Till exempel, om du investerar pengar och tid i att gå på bio kan du inte samtidigt köpa och läsa en bok. Vad som är lämpligast avgörs av vad du önskar uppnå. Lägger du dina skattepengar på att subventionera elcyklar kan du inte också använda dessa skattepengar till att ersätta kolkraft i Polen. Sverige investerar 350 miljoner kronor årligen till att subventionera elcyklar. om vi istället hade använt dessa pengar till att höja vår fossilfria energiproduktion med 1% och exporterat denna till Polen, hade kolkraft för 1,3 miljoner ton koldioxidutsläpp per år kunnat elimineras. Detta motsvarar utsläppen från 600 000 bilar som kör 1 500 mil under ett års tid. Men nu fick vi elcyklar istället. Alternativkostnad. Flyget står enligt FNs klimatpanel IPCC för ungefär 2% av de globala koldioxidutsläppen, och av dessa 2% står Sverige för ungefär 1,2-1,3 promille. Att beskatta svenskt flyg för att minska det svenska flygandet producerar ingen mätbar skillnad på de globala koldioxidutsläppen alls, men fördyringen har en hel serie sekundärkonsekvenser. Exempelvis skadas den relativt unga bransch som säljer grönt flygbränsle genom att göra redan dyrare miljösmarta resor ändå dyrare. Det hindrar flygbolag från att uppgradera sina flygplan till modernare, miljöeffektivare modeller, det minskar resandet vilket skadar näringslivet, och det drabbar den innovationsindustri som minskat flygets bränsleförbrukning med 2,6% per passagerare varje år sedan 1990. Färre flyger som konsekvens i Sverige. Men alternativkostnaden gäller vad svensk flygindustri, som till exempel Saab Aviation, hade kunnat göra för hela den globala flygflottan om inte den inhemska branschen krympte. Alternativkostnad. Sverige lägger också ner kärnkraftverk, vilket tidvis nu tvingar oss att importera smutsig kolkraft från Tyskland. Alternativkostnad. Talesättet att sila mygg och svälja kameler ligger nära till hands för att beskriva svensk miljöpolicy, men en bärande tematik är att de svenska miljöförslagen får det att kännas som att man gör någonting. Man har myntat begrepp som klimatångest för att beskriva den breda medelklassens oro inför en abstrakt miljödystopi, vars energi sedan kanaliseras i slentrianmässiga symbolgärningar med klimatmoraliska förtecken utan reell påverkan på situationen. Man väljer bort en kabanoss, målar om gamla pinstolar och gör sin egen närodlade müsli i vad som närmast kan liknas vid någon form av ångestdrivet Amish Live. Denna tendens illustrerades flagrant i förra veckans avsnitt av den utmärkta Rikedomspodden, där ekonomirådgivaren Mia Ingelströms konfessionella miljöhållning lättvindigt smulades ner av den mer pragmatiska Charlie Söderberg.
Men på något vis måste man ju bestämma sig för vad man själv tror på. Vad tror jag påverkar miljön bäst?
Nej.
Eller, jo.
Nej, vi kan väl inte sitta med någon foliehatta på oss och bara bestämma vad vi tror.
Nej, men du kan titta
jo,
på hur du lever.
Jo, men jag trodde att be till Gud på morgonen skulle lösa miljöproblemet, så ja. Jag har gjort mitt.
I den mån intelligens kan sägas vara kapaciteten att konstruktivt hantera tillvarons kaos och komplexiteter genom framförhållning och planering, uttrycker de miljömässiga symbolhandlingarnas liturgi istället en religiös hållning. I den mån målkonflikter och rejält slagkraftiga miljöåtgärder är komplexa och kräver flera steg av resonerande angående alternativkostnad och utfall, präglas det miljöångestladdade offentliga samtalet av en tilltagande infantilisering. Denna infantilisering kan sägas ha nått sitt fulländade uttryck genom Greta Thunberg, ett 15-årigt kändisbarn som kommit att utgöra ett populistiskt slagträ i den emotionella klimatdebatten. Thunbergs genomslag har varit dramatiskt. Genom att sittstrejka utanför riksdagshuset har hon uppnått internationell popularitet som mediet allt från överentusiastiska representanter för Svenska kyrkan att utnämna henne till Jesu efterträdare till att vara huvudtalare på den centerpartistiska miljötankesmedjan Fores och att få rådge FN-chefen i miljöfrågor. Paketeringen av Thunberg är begåvad. I egenskap av barn kan Thunberg samtidigt spela på ansvaret för kommande generationer och kapitalisera på den klimatångest som delar av medelklassen har tillfogats, utan att avkrävas komplexa och jobbiga svar. Färre vet dock följande. Enligt affärstidningen realtid.se:s redaktör Andreas Henrikssons Facebook-sida är Thunbergs popularitet ett resultat av en PR-kampanj som organiserats av den professionella kommunikationsrådgivaren Ingmar Rentzhog. Rentzhog kommer senast från rollen som grundare av den finansiella kommunikationsbyrån Leica Consulting, vilken såldes tidigare i år för att bygga upp den nya klimatlobbyorganisationen We Don't Have Time. Rentzhog är en mycket skicklig kommunikatör och orkestrerade Thunbergs virala genomslag genom en serie emotionella personliga Facebook-inlägg precis i anslutning till att demonstrationen hade inlätts. Detta gjordes delvis för att marknadsföra Thunbergs föräldrars klimatbok och för att bygga upp Rensågs nya företag. Man får hoppas att Thunbergs ekonomiska rådgivare framförhandlat någon typ av optionsavtal i denna nya verksamhet som tack för stödet. I egenskap av libertariansk ärkekapitalist är jag den första att gratulera till en framgångsrik reklamkampanj. Men det framstår även för en luttrad själ som mig som banbrytande cyniskt att kapitalisera på ett omyndigt barn för att kränga en bok och bygga upp ett företags varumärke. I synnerhet genom att manipulera en infantil publik med välplanerade emotionella budskap. Om inte...
Nämen, dollarbabyn har kommit på besök. Hej dollarbabyn! Vad säger du dollarbabyn? Tar de dina grejer? Vem gör det? Staten! Dollarbabyn säger att skatt är stöld är en väldigt radikal position du tar, men jag förstår. Titta på dollarbabyns ögon. Ingen får sätta dollarbabyn i hörnet.
Konsekvenserna av den emotionella, ångestdrivna och oreflekterat symbolmässiga attityd som nu framfostras i klimatfrågan ställs på sin spets i de allt mer frekvent förekommande ropen på att klimatfrågan måste överordnas demokratin. New York Times-journalisten Thomas Friedman drömmer om ett USA som likt Kina styrs där miljöbeslut kan genomdrivas utan besvärlig opposition och bråkiga domstolar. Den kanadensiska vänsteragitatorn Naomi Klein förfäktar centralt styrd ekologisk planekonomi och den svenska filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö föreslår att demokratin avskaffas genom en kupp tänkt att upprätta en global upplyst miljödespoti. Detta är ett uttryck för samma naivistiska tankevärld där klimatet räddas genom att folk slutar äta chorizo och cyklar istället för flyger. Det är samma infantilism som upplyfter barn till profeter och det är samma religiösa aggression som med puritanska moralargument beslår kritiska röster med tillmälet förnekare.
A sinner comes before you.
Och det skrämmer vettet ur mig. För hur ser en klimatdespoti ut i verkligheten? Utanför den religiösa extasen, utanför de liturgiska symbolgesterna och utanför klimat-Jesu krubba. Hur förhåller sig den globala klimatdespotin, den upplysta, till meningsmotståndare? Kommer de att förbjudas? Införs miljöcensur? Ska internet stängas ner? Arkubuseras oppositionsagitatörer? Kommer den upplysta klimatdespotin att inrätta en konsumtionsdomstol med befogenhet att avgöra vad varje enskild individ skäligen får lov att konsumera? Kommer man, likt östtyska Stasi, att dundra in på natten och fängsla personer som ätit kött i lönndom efter att grannarna har angett dem? Hur handskas klimatdespotin med nationer som inte vill falla in i ledet? Går man till militärt angrepp? Kommer de miljörevolutionära styrkorna att klimatockupera förnekar nationer? Den enda upplysning som är möjlig i en despoti är de bål på vilka revolutionens fiender och deras böcker bränns. Det finns bara två huvudsakliga vägar att komma till rätta med klimatutmaningarna. Den ena förfäktar ett tvingande, rosianskt ädlevilde ideal där återgång, nedsläckning och avveckling är honnörsord. Detta är den religiösa linjens universalism som kyrkofadern Origenes kallade apokatastasis panton, alltings återställelse. Det är återvändandet till ett idealiserat urtillstånd, en regression präglad av livmoderslängtan, den upphörandets ideologi som Freud gestaltade genom den grekiske demonen Thanatos, dödsdriften. Den andra vägen sätter sin tro till människans förnuft och kapacitet till utveckling. Detta är en ideologi som förfäktar uppfinningsrikedom och åsikten att problem kan lösas genom arbete och mod. Detta är den ideologi som har gett oss rent dricksvatten, penicillin och kapaciteten att landa på månen. Det är en ideologi som med mod blickar utåt, framåt och utan att skygga för de problem som verkligen finns. De är där för att lösas. Om du vill bemöta den emotionella klimatargumentationen, var alltid vänlig och lugn. Be om preciseringar och motiveringar. På vilka grunder är argument om köttförbud och planekonomi slagkraftiga åtgärder? Vad är alternativkostnaden? Har du blivit arg eller provocerad av de argument som jag idag har framlagt? Känner du att jag är okunnig, destruktiv och inte förstår att vår civilisation riskerar att gå under? Studera den känslan. Utforska dess rot. Är den rimlig? Står den i proportion till de perspektiv som jag har lyft? Jag är inte din fiende. Jag är inte klimatets fiende. Jag tar resurs- och klimatfrågor på mycket stort allvar. Denna video framlägger mina ärliga perspektiv på vad som är en konstruktiv väg framåt. Den är inte menad som en kritik av klimatfrågorna i sig. Det är däremot entydigt så att despoti och planekonomi kommer att få exakt motsatt konsekvens för miljön, oavsett vad den klimatkonventionella ideologin påstår. Om du, efter att ha beaktat detta, vill skriva en respektfull och konstruktiv kommentar, ser jag mycket fram emot ett intressant samtal i videons kommentarsfält. Jag heter Henrik Jönsson, och det här är Dollarbabyn. Tack för oss, och tack för att ni har lyssnat!